Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Fotbollskanalen on tour, matchdag, Champions League, omgång 5. Kanske sista chansen för Malmö att räta upp strutan. Vinner man mot Sankt Petersburg så tar man ju för det första in lite pengar. Dessutom ger man sig chans att faktiskt nå Europa League. Och det har ju varit en lite tung helg för dem i och med att man tappar poäng hemma mot Häcken. Sen vann både AIK och Elfsborg som ligger ju, men de är lite längre efter. Men ändå positivt besked för Malmö att Djurgården tappar poäng mot Norrköping. Eller vad säger du, Martin?
Ja, men det måste ju någonstans vara ett skönt besked. Malmö och Kalmar i nästa match på bottaplan. Tuff match där. Man ska spela mot Zenit. Ja, hade Djurgården vunnit och övertagit C-ledningen så hade jag sett dem som någon form av favoritguldet. Och det är ju ändå trots allt SM-guldet Malmö har fokus på, antar jag.
Sundberg, tror du detta stärker Malmö att Djurgården faktiskt hade chansen att gå förbi men inte klarade av det?
Ja, det tror jag absolut att det är oerhört skönt för dem. Både allsvenskan såklart, bara 2 gånger kvar, och även för matchen här mot Zenit så tror jag att det kan ge en boost också.
Ja, vi får väl se. Malmös läge är ju som sagt det här att ska man ta sig förbi Zenit så behöver man vinna, och ska man veta att man inte behöver ta poäng borta mot Juventus i omgång 6 så behöver man alltså vinna 5-0 eftersom man förlorade mot Zenit Sankt Petersburg. Det är väl helt omöjligt, Martin, att man skulle slå det ryska laget med 5-0, eller vad säger du?
Såklart, hoppet ligger i att man vinner ikväll och sen att man får till en superskräll borta mot Juventus i sista omgången.
Ja, vad tror du att de kan rå på sig enligt Sankt Petersburg ikväll, Sundberg?
Ja, men på hemmaplan så kan de väl det. Men det är ju Zenit är bra, ska man veta också. Vi såg ju när de möttes i Ryssland, så det är helt klart ett bra lag. Och för Malmö FF så är det väl, ja, men ska man göra sitt första mål i turneringen?
Ja, nej, det är ju bara sådana saker. Och det återstår väl att se exakt vilken startelva Jon Dahl Tomasson skickar ut i kväll. Han brukar ju alltid köra lite rökridåer, och även om man nu ska ju ändra policy och börja tala lite öppna om skador så vet man inte alltid riktigt. Men jag tänker mig att en seger skulle ju vara också viktig på det sättet att den skulle ge närmare 30 miljoner kronor. Vilket väl är 3 miljoner euro är ju vad man ska betala för att köpa loss Antonio Scholak. Så att en seger ikväll, Martin, så borde man väl kunna köpa loss honom, eller?
Ja, det borde man absolut. Han har ju själv varit väldigt tydlig med att han vill stanna. Och Malmö har ju sagt att ambitionen är att han ska vara kvar. Sen är det ju, har de inte varit, Daniel Andersson, sportchefen, där har inte varit riktigt tydlig med om det är att man kommer gå för köpoptionen som finns i avtalet eller om man vill kanske förhandla en ny deal. Jag tolkar väl kanske svaren som att man vill göra det andra alternativet och kanske få ner priset lite. Jag vet inte om ni är med mig där.
Nej, det är ju klart att man kanske försöker det, men samtidigt så inser man att det kanske kan vara svårt att driva på i det läget. Liksom. Vad tror du, Sundberg, att den säljande klubben som sitter, det är klart de kanske i Grekland vill kanske inte ha kvar honom, men samtidigt har han ju ändå gjort väldigt bra reklam för sig. I och för sig en sämre liga, men vad är din bedömning av hans prisutveckling?
Nej, men jag är inne på det också. Om Malmö vinner så det borde ju helt klart vara prio att lägga pengarna på honom efter det han har gjort i Malmö. Och även att han liksom, det tar ju ett tag att komma in i det, och det jag tror ju absolut att det är mycket som talar för att han kan göra det ännu bättre till nästa säsong nu när han har fått akklimatisera sig och sådär.
Däremot hoppade jag till när jag läste intervju med Birmancevic att det lät som att han var sugen på att flytta redan nu. Tror ni Malmö cashar in?
Alltså det är möjligt att liksom, vad säger man, nyhetens behag gör att han blir väldigt het på marknaden och att man får in ett fint bud. Och då kanske man passar på. Han har ändå varit lite upp och ner, och skulle någon klubb köpa honom på potential och den piken han hade där tidigare under säsongen, framförallt i kvalet, så ja, så kanske man hoppar på ett sånt bud. Jag vet inte, vad kan man få? Vad tror ni att man skulle kunna få för honom om rätt klubb kom in?
Ja, men är det inte uppemot de pengar som har talats kring Ahmed Hodžić, att 70-80 miljoner upp i dem, just med tanke på potentialen, åldern. Det är väl det enda man betalar för nu, är väl liksom unga spelare där det kan rassla iväg lite. Eller vad tror du, Sumbe?
Vad är han? 23 år är han, va? Jag tror absolut att de borde kunna få de pengarna för honom, och det borde ju vara klubbar som är intresserade redan nu, tänker man. Men jag håller med, han har varit lite upp och ner, men samtidigt ser man ju potentialen, hur bra och viktig han ändå har varit för Malmö.
Martin, vad är din bild av Zenit Sankt Petersburg nu när de kommer till Malmö?
Ja, nej, men det är klart att Malmö ska ha stor respekt för det laget. De har ju talat om det här, om att vi i svensk media kanske inte riktigt har varit så bra på att ge en rättvis bild av Zenit, och vi kanske får ge dem någonstans rätt där. Jag menar, de levde ju rätt länge faktiskt borta mot Juventus. De gjorde 2 mål där, det blev 4-2. Tittar man på deras ligamatcher efter att de krossade, får man väl i alla fall siffermässigt säga, Malmö på hemmaplan, så har de ju exempelvis 7-1 mot Spartak Moskva, 4-1 mot Dynamo Moskva och 5-1 i senaste ligamatchen vann de. Så att de sprutar ju in mål och de leder ligan. Jag tänker mig att de kommer vara relativt nöjda med en poäng, och ja, då har jag svårt att se att de inte kan såra Malmö när Malmö behöver öppna upp sig.
Nej, precis. Och framförallt är det väl att de inser ju att redan nu, jag menar, Juventus och Chelsea kommer ta första och andra platsen. Det är ju mer en kamp dem emellan om vem som ska bli etta, vilket du kan ge lite lättare lottning i första varvet efter jul. Men däremot Zenit vill ju naturligtvis ta en Europa League-plats, en 16-delsfinal. Och det vet man att man fixar med en poäng, så att de kanske inte behöver riskera så mycket ikväll när det är dags, Sundberg.
Nej, de behöver ju inte. Det är ju inte så att de behöver gå framåt direkt. Utan de kan ju sitta lite lugnt, känns det som, från start och sådär. Det lär väl vara Malmö som kommer att försöka med en anstormning som man brukar göra i sina hemmamatcher. Och för Zenit är det ju bara att försöka reda ut den där första kvarten, 20 eller vad det kan vara. Så ja.
Nej, det ska bli spännande med en Europa-kväll ikväll, och det brukar ju vara bra tryck på Eleda-stadion heter den nu för tiden, och det är ju lite kul. Och man kan ju faktiskt se matchen på TV4 ikväll. Det är ju, den är så att säga inte inlåst på något sätt, utan det är fritt blås att se. Malmö FF jagar sin första seger och sitt första mål. Hur tror du det går, Martin?
Jag tror Zenit vinner med 3-1.
Vad tror du, Sundberg?
Tippar 2-1 i Malmö.
Oj, herregud. Mm. Ja, jag tror på 1-1. Första målet, första poängen, men inte en seger. Det är ju Chelsea-Juventus, och där är ju Chelsea som förlorade lite överraskande i Turin mot ett Juventus som annars ju hackat, åtminstone fram till nu på slutet. Behöver ju vinna för att ta gruppsegern, och tror att man vill för att just få lättare lottning. Vi får väl hoppas att Dan Kulusevski får lite mer speltid. Han fick ju det som tidigt inhopp och fick rätt bra betyg också när han spelade i helgen. Det är ju positivt, eller hur, Martin?
Ja, 6,5 så är väl att han fick i någon italiensk tidning. Det är väl helt okej. Ja, men förhoppningsvis så kan han väl få det där lyftet som man bara sitter och väntar på med Allegri. Det har inte riktigt klickat där än.
Nej, men jag tyckte ändå det var positivt möjligt att han fick den tidigare och de har lite skador som gör att det kan vara dags så att säga. Ja, det är på många sätt en spännande tid för Dan Kulusevski. Tror du han är kvar i januari efter januaris fönster stänger, Sundberg?
Ja, jag tror att det är tveksamt att han är det. Det har riktats som... Om så pass mycket tycker jag under den senaste tiden, så jag tror att han kommer att sticka.
Det är ju fler svenskar i elden, framförallt Victor Nilsson Lindelöf. De Manchester United möter Villarreal i en oerhört viktig match i den tidiga matchen i kväll. Och med tanke på att Varane haft skadeproblem och Maguire sett svajig ut, det är ju de två gruppledarna, United och Villarreal har vars 7, Atalanta som heter Young Boys har ju 5, och ja, skulle United förlora skulle det vara press. Och den stora grejen är ju att Ole Gunnar Solskjaer fick gå efter haveriet mot Watford. De ser inte bra ut, Sundberg, det kan även jag som inte är gammal elitspelare se.
Nej, det är väl inte bara mittbackarna som ser svajiga ut där som du pratade på, utan det är väl hela gänget som det svajar kring. 4-1 mot Watford i helgen och Solskjaer bort. Och, nej, det är rätt mycket press på dem inför den här matchen, och det är ingen enkel bortamatch mot Villarreal.
Nej, det blir det verkligen inte. Skulle de förlora mot Villarreal och samtidigt Atalanta vinner mot Young Boys, ja, då är ju United i gungning och med risk att missa Champions League-slutspelet efter. Och jag kan tycka att det är lite konstigt att United kommunicerat. Först har Michael Carrick, det är ju han som leder laget ikväll. Han tar över, sen skulle man utse en tillfällig manager säsongen ut för att sen tillsätta en manager. För mig är det lite som att man vaskar säsongen. Är inte det konstigt, Martin?
Alltså det första som slog mig när jag läste det var att de har Zidane klar till sommaren. Att han har sagt att jag tar inte över nu, men jag tar er i sommar. Jag vet inte, jag kan ju ha helt fel, men någon sån form av lösning där man ändå har väldigt stor tro på att man har löst någonting till sommaren redan. Känns det som att de har på plats, eller?
Ja, det kan det ju vara att de har något. Jag bara tycker det är en konstig setup.
Jag studsade också till över själva upplägget. Jag är med.
Men vi får väl se ikväll om lugnet lägger sig. Skulle de ta ett bra resultat och hänga med, så är det ju bättre. Kanske det ljusnar lite för Carey. Han kan få med sig spelarna på ett annat sätt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Andra svenskar som kan vara i elden, vi vet ju inte. Det är ju bland annat i gruppen med Sevilla och Lille, där vi har svenskar Ludde Augustinsson i Sevilla och Lille i, och i Lille har vi Gudmundsson, Gabriel Gudmundsson. Och man kan ju säga att i den gruppen leder Salzburg som möter Lille.
Som jag blev hånad när jag satte Salzburg. Var det inte etta i gruppen när vi tippade grupperna? Som jag blev hånad. Jag bara säger det.
Tippar du verkligen? Du tippar inte de etta.
Det är finsk tur i så fall. Och de möter ju Lille borta, och vinner Lille den så går man förbi Salzburg. Sevilla däremot, lite i gungning, bara 3 poäng, bara 3 oavgjorda förvisso. De möter Wolfsburg som är vaknat till liv efter att ha bytt manager. Och en måste-match för Sevilla och Ludde Augustinsson om han nu får spela. Bättre läge för Lille, så att de håller vi väl koll på. Är det inte konstigt att Gabriel Gudmundsson, jag tror det var det Micke Wagner på Sportbladet som hade pratat med Gudmundsson, eller var det Kvällsposten?
Expressen.
Ja, eller det var Expressen. Det var det Expressen som hade pratat med Gudmundsson, som inte hade hört av Jan Andersson. Är inte det lite konstigt, eller?
Men han verkar ju inte föra så jättemycket dialog med spelare som inte spelar, helt enkelt.
Då är det så att vi får avvakta den. Under gårdagen så samlades ju även damernas landslag med under Petter Gerhardssons ledning. De kvalar ju till VM i Australien och Nya Zeeland som är i 2023. Så det är ju långt till dess, sommaren 2023, och de är ju på bra väg att ta sig dit. Hur ser det ut, Sundberg, inför samlingen? Aslani är väl inte med fortfarande? Hon har haft skadeproblem hela hösten.
Aslan är inte med. Hon har fortfarande sina knäproblem som hon har haft. Och Nathalie Björn lämnade återbud här i dagarna. Mimmi Larsson kallades in som ersättare. En back ut, en anfallare in. Annars ser det väl ganska bra ut. Det är en del spelare ute i Europa som har bra form. Bland annat Fridolina Rolfö som gjorde 2 mål och 2 assist det här i helgen när Barcelona slog Sevilla. Sofia Jakobsson som har haft det lite tungt med speltid i sin nya klubb i München hoppade in och gjorde sitt första mål för sin nya klubb där. Så det, nej, men det ser väl ganska bra ut. Viktig match mot, vad kallar vi, Finlands damlandslag för?
Pärlugglorna.
Vinner de där så ser det ju såklart jättebra ut i gruppen för Sverige.
Även fall, det var väl Irland som skrällde mot Finland?
Ja, Irland de slog ju Sverige med 1-0 borta också. Slog ju sen Irland Finland, så att det var ju rätt bra resultat för Sverige. Så om de kan slå Finland så ser det väldigt bra ut.
Ja, och Caroline Seger är tillbaka i truppen. Hon var inte med senaste samlingen. Och en match går i Göteborg och en match i Malmö. Och jag såg att om det var Sydsvenskan som tog upp med Caroline Seger det här med att ska man inte rotera, för att damlandslaget har ju alltid haft Göteborg som bas, eller alltid, men under lång tid haft Göteborg som bas, medan herrlandslaget har Stockholm. Och Seger var ändå inne på att de ville, det var bra att ha en arena. Vad känner du där, Sundberg?
Ja, men de har ju fått frågor om det här tidigare med tanke på att de spelar på olika, i olika städer, som du sa då, herrarna i Stockholm och damerna i Göteborg, så har de ju fått frågor om de spelar. Men de trivs väldigt bra i Göteborg på Gamla Ullevi och vill fortsätta där. Det känns som de brukar kalla om deras hemmaborg, kallar de den för.
Ja. Ja, det är i varje fall där det ska spelas. Denna vecka är ju också då det kommer lottas på fredag. 17.00 på fredag lottar man alltså Sveriges playoff på vägen till Qatar. Ännu ingen presskonferens, Janne Andersson. Den bara stektes och sen noll kommunikation från pressteamet. Det är tystnad som råder. Eller har du hört något, Martin?
Nej, jag tror väl att de steker den presskonferensen helt enkelt. Det är så jag tolkar det.
Så tolkar jag det också. Och vad är det Ulf Lundell säger? Du är ju Lundellman, Sundberg. Vad brukar Lundell säga? Eller vad sa han för 150 år sedan om en spelning? En inställd spelning, också en spelning.
Men Janne lyssnar inte på musik, så att han
precis.
Kör ju inte.
Du är väl själv en Lundellman. Du lyssnar inte på musiken, men läser böckerna och allt.
Jag läser böckerna. Jag avstår konst om musiken, men jag håller mig till böckerna. Så att lottningen, det vet vi, och det kommer vi följa upp närmare när det väl är dags. Men det jag är ju faktiskt befinner mig just nu i Doha och ska strax, om allt går som det ska, så ska jag flyga till Köpenhamn för att sen bege mig till Malmö ikväll för att se Champions.
Släpper de ut?
Vi får väl se vad som gäller, om de släpper ut eller släpper in. Det är därför jag säger om allt går som det ska. Men jag har ju varit här nere och jobbat lite under några dagar, och det kan man ju säga att det är både svårjobbat och det är inte alltid så lätt att ställa frågor. Men Peter Schmeichel ställer i varje fall upp på röda mattan, och det var ju positivt.
Även om han trodde du skulle fråga om Manchester United.
Ja, precis. Jag stod bredvid norsk TV, NRK, alltså Norges Public Service. De har ju också varit här. De har varit här lite längre. Så är det ju. Det vet vi från SVTs stjärnreporter att de public service-bolagen, de har alltid lite bättre cash, så de hade varit här längre, och vi stod bredvid varandra och visste att vi kanske inte skulle ställa de frågorna typ som tyvärr många av våra utländska kollegor ställer, typen will this be the best World Cup ever? Ja, vad förväntar man sig att man ska få svar för det? Då kom Peter Schmeichel, och då ville han börja med norsk TV. För han först ropade jag till honom, så han kom till mig först och sa att jag kan börja med norsk TV först. För han var så säker på att det skulle handla om en solskärm. Men då sa jag att nej, Sverige går först och då körde han. Ja.
Det är en klassisk intervju, den får ni kolla in på Fotbollskanalen. Det blev ju lite boxningsmatch.
Ja, jag tänkte att vi skulle lyssna lite på ett smakprov här när Schmeichel pratar om att det bara är fotbollen som får ta den här smällen.
Upplever du att det bara är fotbollsspelare som får ta det här ansvaret?
Så kan man några andra exempel.
Ja, OS till exempel. Där pratas ju om det. Man flyttade ett hockey-VM från Belarus dit Danmark inte ville åka. Där kan vi prata om politik och sport.
Ja, men det.
Ja. Danska förbundet sa, vi kommer inte åka till Belarus och spela hockey-VM. Och sen flyttade man hockey-VM.
Det vet jag inte om.
Nej, men jag vet.
Ja, okej. Okay. Men mitt spørgsmål är tillbaka. Varför är det sporten? Varför är det sporten som gör det här? Varför är det inte politiken? Alltså, varför är det inte politikerna? Dem som har valt till oss att göra de här, debattera de här ting och få de här ting i orden. Alltså, jag vet inte om vad du vill. Alltså, är det för att Sverige inte kvalificerar sig? Att du spör på den här måten?
Ja, jag kommer att fortsätta fråga om, även om Sverige inte kvalificerar sig.
Men alltså, för mig handlar det om fotboll. Och jag är nöjd till att hålla det till fotboll. För jag har inte varit en viden och följer heller inte ansvar för något som helst annat. Så jag vill förhålla mig till fotboll och kun fotboll. Okej?
Okay? Ja, det var lite ja, dålig stämning. Han sa något på danska som jag förstod att det var ingen hyllning när han lämnade mig och min norske kollega. Han verkar inte glad.
Men den finns ju översatt på Fotbollskanalen också om man vill ta del av den och inte förstå hans danska fullt ut.
Nej, precis. Men inte den kommentaren, för den bandade vi tyvärr inte. Men det var...
Den hade behövt bipas, eller?
Ja, det tror jag. Det var inget fint alls då, så mycket förstod jag. Och det uttalades inte med någon kärlek eller värme. Sen fick man ju faktiskt jobba sig till. Jag tror att vi var 13 medier i den klunga som jag stod. Jag har ju alltid gillat Mixzone, men det här var något i hästväg. Och så fick vi tre frågor. Jag lyckades jobba mig till en fråga med Infantino om Magdalena Eriksson, apropå att hon inte ville åka till Qatar. Så att i vårt pressgäng så fick han dels den frågan, will this be the best World Cup ever? Och så fick han en fråga av en japansk journalist om mänskliga rättigheter för migrantarbetare, och så frågade jag om det här med Magdalena Eriksson. Apropå hennes krönika att hon inte ville åka till Qatar som homosexuell, och här är homosexualitet. Men ja, man kan säga att han har ett munläder som är rätt. Han pratar länge och säger egentligen ingenting. Som en riktig politiker.
Han säger ju att alla länder är olika, att vi ska respektera det. Hur man kan ha någon form av respekt kring att homosexualitet är olagligt i ett land är för mig... ja, nej. Det är ju otroligt.
Han andas dessutom inte mellan sina utspel, så man hinner liksom inte sticka in en följdfråga. Nej, det är helt... Då behöver man vara skickligare än vad jag var för att komma åt honom. Då var Peter Schmeichel.
Olof, ja? Förutom dina intervjuer som du gjorde där nere, hur var liksom... kan du inte beskriva lite miljöbeskrivning? Så, hur var det liksom, och hur var den där ceremonin och allting? Var det påkostat eller?
Ja, det får man väl säga. Vi var här, vi kom i... när kommer jag? Fredags eftermiddag, och då har vi träffat lite migrantarbetare som alla vill vara anonyma just för att de tycker att det är känsligt. Och sen har vi jagat på en intervju med någon högt uppsatt i Qatar Supreme Committee, och det har varit bökigt kan man väl säga. Och sen så var vi på den här nedräkning där man... inte så konstigt att det var det schweiziska Hublot som sponsrade hela den, där man då hade flugit in Peter Schmeichel, David Beckham, han måste ha haft i sitt kontakt att han slapp gå i den mixade zonen, Cafu, Desailly, Samuel Eto'o. När han kom i den mixade zonen så lyckades jag och norrmannen stoppa upp honom, och då kom det någon presskvinna som sa att han ska bara svara på frågor om nedräkningsklockan. Men Eto'o förstod att det såg korkat ut, så han svarade faktiskt. Sen hade han, ja, han var ungefär som de andra, men han svarade åtminstone på frågor trots att en presskvinna försökte. Men det var precis vid strandpromenaden, och de hade haft ceremonier hela veckan där de hade hissat upp flaggor för alla länder som var klara för VM. Spanien, Danmark, Brasilien, Tyskland, ja, Qatar är ju klart för VM också. Och så var det liksom en liten halvö som man hade byggt ut där man hade satt den här nedräkningsklockan och så satt alla VIP-gäster, hälften shaker, hälften kändisar i vita läderfåtöljer, och så stod vi i pressen längst bak på några upphöjda ställen där fotografer skulle stå. Vi som var reportrar stod bakom det och tittade. Följde den här en 15 minuters ceremoni innan de sen blåste av med hela Doha som skyline i bakgrunden. Nej, det var påkostat. Budgeten var inte låg för det evenemanget. Det kan man konstatera.
Hur var det vid migrantarbetarna där de bodde? Var det risigt eller?
Ja, det får man säga. Vi var i någon lägenhet där det bodde väl 10 pers och de betalade väl dryga 3000 kronor per person och delade rum. Jag tror de bodde två och två. Så att, och då vet jag ju att detta är ju bättre än de bilder man har sett för en del andra. Men det är svårt att komma åt. Dels är många migrantarbetare rädda. Sen är det också paradoxen att de är ju, för dem att komma hit från Kenya eller från Nepal är ju en möjlighet. De på något sätt lite offrar sig. Alltså det är ju brutalt att det är så på 2000-talet att man, det är som utvandrarna lämnade Sverige. Det är ju förjävligt att det är så helt enkelt. Men det är bara att konstatera att de, en av dem jag träffade, han har inte träffat sina barn på 6 år tror jag. Men han sa att jag gör det för mina barns skull. Liksom. Han var nog 10 år yngre än vad jag, och han tyckte att han var old and done.
Ja,
det är brutalt.
Men vad gäller de här storspelarna som någon i någon form blir representanter för VM och så, vad kan man anta att de får ut av att vara någon form av representant? Hur mycket pengar får de? Är det pengar det handlar om eller?
Ja, det är nog olika för olika. Beckham har det ju figurerat att han ska ha skrivit ett 10-årsavtal med Qatar, och det har ju talats om 150...
2 miljarder va?
Ja, precis. Någonting sånt. Det har ju talats om enorma summor pengar. Jag tror i Peter Schmeichels fall, han är ju inte VM-ambassadör, det är ju noga, han har ju varit i Qatar några gånger, men han är ju inte VM-ambassadör. Samtidigt jobbade han för ryska statstelevisionen Russia Today under VM, så att jag tror att han tyckte väl det var kanske kul att komma hit. Han flygs väl hit, de var ju på Formel 1, det var ju, apropå sportswashing, så var det ju Formel 1-lopp i Doha i söndags då, och följt av den här ceremonin. Så många av Beckham och Schmeichel och Cafu och Desailly, de var ju först på Formel 1 ihop med Infantino, och sen kom de på den här ceremonin. Ja. Så att det är väl olika.
Men de blir ju i alla fall, de blir ju, ja, de bygger ju Katars varumärke genom att vara där på något vis.
Så är det absolut. Jag menar, och de har ju ett ansvar eftersom de sätter ju en glans på tillställning så att säga. Det kommer inte ifrån. Så att nej, det är konstigt. Ja, sen kan man ju, det finns ju tyvärr många som tycker att det är så att fotboll är fotboll och politik är politik så att säga.
Fan vad konstigt med med Kasper som står liksom i Danmarks landslag och liksom kampanjer och tar ställning mot och sådär, och så kommer farsan liksom och glänser runt där. Det är ju, måste vara konstigt.
Ja, det var ju en koppling, för att jag tog upp just det här när han ju hela tiden sa att man ska inte blanda. Så menar jag, danska landslaget åker ju hit liksom, och de har ju sagt att de ska byta ut liksom, istället för att det är som om Sverige skulle ta bort Svenska Spel och skulle stå mänskliga rättigheter till migrantarbetare ungefär. Men då menade ju han att det är liksom inte, det är inte förbundet som har bestämt det, utan det är sponsorerna.
Det är klart att förbundet på något vis blir involverat i det, och att spelarna får ju fronta det på något vis.
Ja, så är det ju. Det är bizarrt på så många sätt. Det är ett väldigt udda land, det måste man säga. Och som jag använt sina pengar, jag kan känna att man liksom istället för att betala, om det nu stämmer att man betalar Beckham då 150 miljoner pund som jag tror på 10 år, varför kunde man inte lagt det på migrantarbetarna istället? De behöver inte mer reklam, för det är ju världens största evenemang, VM som det är, om man nu ens ska ha VM då. Så. Det är deprimerande, men det var det. Då tänkte jag att vi kör på spåret efter en svensk cuphjälte, Martin. Du kan det vid detta laget.
Absolut.
Då kör vi. 10 poäng, är ni redo?
Kör.
Denna målskytt i Europaspel är fostrad i Tomtens IF.
Tomtens IF, de har jag mött. Vart har jag mött dem?
Vad är det ifrån då? Är det västkusten då eller?
Nej, jag har mött dem i någon kupp. Är inte det liksom Västergötland?
Då går vi ner på 8 poäng. Han gjorde 22 A-landskamper för Sverige och var med i både EM 92 och VM 94.
Det här Martin är det är Micke Nilsson
då kommer sex
vi lyssnar på sex poäng.
Seniordebuten skedde i Falköping men det är blåvitt man förknippar honom med där han vann 6 SM-guld och gjorde över 600 matcher.
Det
är inte ens nära. Nu låter du ju som Peter Schmeichel. Nu får du skärpa dig.
Herregud.
Ja. Då ses vi förhoppningsvis imorgon.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.